Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag så gick det till när Socialdemokraterna kröp in under kärnvapenparaplyet och i skuggan av det, hur går det egentligen med pensionerna? Häng med! Det är tisdag den 17 maj, Norges nationaldag, för svensk del kanske vi ska kalla den annan dag NATO. Republiken Finlands president Sauli Niinistö är i Stockholm på statsbesök, och på besök här i politikrummet det är du, Helena Isén.
Ja, hej.
Och du, Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Det är ju ett historiskt skeende som det heter, så vi bestämde oss för att vara fulltaliga idag. Igår så hände ju alltså detta.
Så det bästa för Sveriges säkerhet och svenska folkets säkerhet är därför att vi går med i NATO och att vi gör det tillsammans med Finland.
Today Sweden decides to apply for NATO membership. It has been a policy aim for my party for 20 years, and while I deeply regret the reason we are embarking on this journey today, it is nevertheless a big day. We are finally coming home.
We are finally coming home, meddelade moderatledaren Ulf Kristersson bredvid statsminister Magdalena Andersson på en pressträff efter regeringsbeslutet om att skicka in en svensk NATO-ansökan.
Ja, men det där var han ju nöjd med, Ulf Kristersson. Det var uppenbart. Vi får väl se i september om det där blir det närmaste han kommer statsministerposten, eller om det var ett avgörande genrep.
Ja, precis. Det är mycket som återstår att se. Den här processen som då kulminerade i detta, den började ju egentligen tidigare än så, ska vi säga. Man kan dra ut tidslinjen hur långt som helst, men vi kan ju nöja oss med i söndags eftermiddag till exempel. För då fattade nämligen Socialdemokraterna sitt kanske mest förutsägbara beslut någonsin, när de efter en månads dialogteater bestämde sig för att det där med alliansfrihet, det är trots allt lite daterat. Partiets käpphäst hade ridit vilse. Sverige borde visst gå med i NATO. Helena Isén, du tog ansvar för oss alla och för svensk demokrati och stod på Sveavägen utanför Socialdemokraternas mytomspunna kansli där i söndags. Ge oss detaljerna från detta historiska beslut.
Ja, man kan ju tro att det är vår, men det var faktiskt ganska kallt och blåsigt i skuggan där på Sveavägen innan solen kom och värmde upp oss.
Men det, är liksom, men det var inte som när Juholt skulle avgå i januari.
Nej, det var mycket bättre än så. Jag minns det där väldigt väl som om det var igår. Men nej, det var betydligt bättre, måste man säga. Det är ju en enorm samling, den här partistyrelsen, med alla adjungerade och ersättare och allt vad det är. Så att, om jag har räknat rätt på deras hemsida, så är det 68 personer faktiskt, en ansenlig skara. Och vi frågade ju de flesta av dem som kom. Vi märkte att det var väldigt få som sa direkt nej. Den enda som var helt tydlig med det
direkt
faktiskt.
Direkt nej till NATO då?
Till NATO, ja. Det var det vi frågade om.
Ja. Den enda som roligt var... om ni hade frågat om något helt annat. Hur ser du på tandvårdsreformen?
Ja, precis. Det var egentligen bara kommunalrådet i Malmö, Andreas Schönström, som var väldigt tydlig. Han är en känd vänsterprofil i Socialdemokraterna. Och det fanns ju några dagar tidigare uppgifter i medierna om att Skånedistriktet faktiskt hade fattat beslut att säga nej, men de ändrade ju det ganska snart och sa att de som representerar Skåne på partistyrelsen har ett fritt mandat, och när det väl kom till kritan sen så vet vi att de inte sa emot.
Inget är så likt längre när till och med Skåne fogar sig. Det vittnar väl kanske delvis om att Andersson har ett väldigt starkt grepp om partiet, får man säga. Jag vet dock en skåning som håller fast vid NATO-motståndet. Morgan Johanssons bror Tony Johansson, som ju var framträdande i SSU-striderna på 1990-talet och en ledande Damberg-motståndare. Han har inte släppt sitt motstånd.
Han är som den där sista japanska soldaten i Stilla havet som kapitulerade en bit in på 70-talet till amerikanerna.
På gatan där så mötte vi till exempel Helene Fritzon, som ju också är en tung företrädare för Skånedistriktet. Det är ju hon som tidigare har varit migrationsminister. Hon sa att det här var det svåraste beslutet för henne i hennes politiska liv. Men det visade sig senare då, när vi frågade, att hon landade också i ett ja efter moget övervägande. Och likadant är det med vice ordförande i riksdagens försvarsutskott Niklas Karlsson, som är ordförande i Skånedistriktet. Även han då ska ha landat i ett ja till slut.
Och hur lät det här är ju då vad som händer på gatan. Vad vet vi om vad som händer då bakom de lyckta dörrarna när alla dessa människomassor ska sammanträda och landa på samma fot?
Ja, alla i lokalen fick alltså säga sin mening. Det var en jättestor runda. De satt ju flera timmar. Alla hade möjligheten att yttra sig och väldigt många gjorde det. Och då var det alltså bara Andreas Schönström, så vitt vi har hört, av de som är ordinarie ledamöter och ersättare som var tydlig med sitt nej. Det ska ha funnits möjligtvis någon mer. Vi vet att Mattias Vepse från Stockholms stad, distriktet här, som också är lite vänsterlutande sådär, att han uttryckte en stark skepsis, men han sa tydligen inte heller klart nej, så inget distrikt ska ha sagt nej. Så att det var...
Ja, och alla andra hade fått en uppenbarelse på väg in genom dörren och konstaterade att NATO-medlemskap har alltid varit en viktig del av den svenska modellen och att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.
Exakt, ungefär. Så verkar det ha blivit. Och sen var det då sidoorganisationerna. De vet vi ju sedan tidigare att de har sagt nej. Sara Kukka Salam till exempel, ordförande för Tro och Solidaritet. Hon yttrade sig och var kritisk mot NATO. Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor, det vet ju alla. Men hon betonade ju då att om det här blir ja till NATO, så kommer man att finna sig i beslutet när det väl är taget. Och sen var det även...
Det är lite Miljöpartiets linje. Per ja, Bolund var, sa ju det i riksdagen igår att vi är emot det här, det är en jättedum idé. Men om majoriteten bestämmer det och majoriteten kvarstår efter valet, så accepterar vi det. Och så börjar man prata om hur de ska förändra NATO istället.
Exakt, det var en mjukislinje och den kör S-kvinnor också med. Och sen var det Jesper Eneroth som är ordförande i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen. Han sa också nej. SSU var inte där, S-studenter var inte heller där, de har också sagt nej. Så att ja, nej, men väldigt få, väldigt överväldigande majoritet som uttalade sig för NATO-medlemskap.
Sen är det ju tydligt tycker jag att partiledningen har ju verkligen inte velat ha detta till en ja och nej fråga. De har inte velat ha en ja och nej sida i partiet. Alltså det är ju tydligt tycker jag när man pratar runt att lärdomen från EU-folkomröstningen 95 var att det inte är bra när halva partiet kommer ur en sån här process som bittra förlorare. Det river ju upp sår. Och då när poletten här tycks ha trillat ner någon gång i början av april när man insåg att Finland kommer gå med, det här kommer nog landa i att vi måste göra också, då var man ju väldigt måna från partiledningen att detta, man skulle undvika att det här blir en lika sårig process som EU, hela EU, ja, inträdet blev då. Och det tycks jag ha präglat även avgörandet, låter det som. Det blev ingen avgörande omröstning, eller
nej,
hur
är det? Nej, det har ju förvånat en del faktiskt. Det fanns inget motförslag. Det blev ingen votering. Det var ingen som reserverade sig eller ville tillfoga någonting till protokollet. Och normalt sett så kallar man ju ett sånt beslut då för ett enhälligt beslut när det tas så där med acklamation som det heter. Men det är uppenbart att Magdalena Andersson vill ge sken av att de har haft högt i tak, att partipiskan inte har vinit i den här historiska frågan. Därför att hon har ju själv sagt då att det här var inte ett enhälligt beslut. Men i praktiken så brukar man ju kalla just den här typen av beslut för enhälliga. Men så vill hon i alla fall framställa.
Socialdemokrati är ett särskilt sätt att bedriva politik och organisera mänsklig verksamhet. Men uppenbarligen funktionellt eftersom det landade i ett beslut som alla påstår sig ha varit med på. Typ.
Nästan alla.
Okej, har vi några fler spännande detaljer av vad som utspelar sig här på insidan, Helena?
Ja, det mest spännande har jag nog sagt nu, men det vi vet är att Magdalena Andersson lyssnade väldigt, väldigt noga på alla. Det var en sammanbiten stämning. Finansministern Mikael Damberg, som har rötter i Finland, hade en dragning om stämningsläget i Finland. Han är ju enligt uppgift väldigt starkt för NATO-medlemskap och varit det.
Jo, men han sägs ju ha varit drivande i detta.
Ja, det sägs det.
Och till Finland och lyssnat in.
Ja, och sen är det rent generellt då en bra stämning trots den här jättejobbiga frågan för partiet då. Man tycker att Magdalena Andersson är en partiledare som har visat att hon kan ta väldigt tuffa beslut och partiet är ändå intakt. Så hennes mandat är ju enormt starkt.
Ja, men det är också tydligt att det är en bild man försöker sätta från Socialdemokraterna här, att Magdalena Andersson, ja, men som den landsmoder man vill att hon ska vara, gör det som är bäst för landet, även om det går emot det partiet traditionellt stått för. Alltså, det är någonting hon alltså betonar gång på gång, och man gör från partiet att man gör det som är bäst för svenska folket och svenska folkets säkerhet. Och att hon nu dessutom tvingat köra över de två senaste socialdemokratiska statsministrarna, Göran Persson och Stefan Löfven, som i alla fall initialt radikalt i detta, uttryckte stark skepsis mot ett svenskt NATO-medlemskap, förstärker ju bilden av att det är hon som bestämmer. Och det där har man ju, tycker jag, är tydligt när man pratar runt. Det där, den där bildsättningen har man inget emot.
Nej, men det blir ju samtidigt, tycker jag, någonting som blir lite konstigt i det här. Just att man betonar att Magdalena Andersson, och hon är så unik för hon sätter Sveriges bästa före partiet. Lägger man det pratet ihop med den bild som framträder när man läser den säkerhetspolitiska analysen som man har gjort och hör Magdalena Anderssons argument för att Sverige nu ska gå med i NATO, som ju då är en väldigt stark plädering, och det är också svårt att inte tänka tanken, varför kunde ni inte komma på det här lite tidigare nu, om hur kommer det sig att det som är så självklart idag var så absolut inte självklart igår? Handlade det mer om att inte ha spänningar i det socialdemokratiska partiet än om spänningarna i Östersjöregionen? Sånt kan man fundera på. Jag undrar en annan sak dock. Yttrade Magdalena Andersson, i vilket skede yttrar hon denna starka åsikt som leder folket och partiet framåt? Det är ju, här hör vi om vad andra, vi har läst mycket om folk som kommer in på mötet och landar i olika slutsatser, och Magdalena Andersson styr processen, men hon, i vilket skede säger hon vad hon själv tycker? Ja, gör hon det överhuvudtaget?
Ja, hon gjorde det på verkställande utskottet, och det är ju den lilla mäktiga gruppen som ingår i partistyrelsen. Där sitter ju flera statsråd till exempel, och de hade ju ett möte på förmiddagen, och där fattade de sitt beslut, och det var det som hon sen drog när partistyrelsemötet började klockan ett då. Så att hon på verkställande utskottet, så har hon naturligtvis sagt vad hon tycker, och då har man formulerat ett beslut.
Men egentligen då, enligt mina källor, och allt tyder på att det var där i början av april egentligen som kretsen runt Andersson bestämde sig.
Absolut, ja.
Och då gick ut ett tyst dekret till rörelsens olika kapillärer, och som successivt omvände människor. Är det så, ja, vi ska förstå denna mystiska men oerhört framgångsrika process?
Ja, det handlar ju mycket om Finland också, ska man ju komma ihåg. Liksom, det är ju det, va? Alltså, när de förstod, när det gick upp för dem till 100% att Finland går med, då blev det ju svårt.
Det var ju det som gjorde att det tog tid också, för ja, de hade ju försökt, Finland hade ju försökt skicka den signalen till Hultqvist ett bra tag att det kommer landa där, men sen så började man ju, tror jag, menar Mikael Damberg har själv skrivit om det, han åkte ju till Helsingfors och träffade presidenten, och det skedde en del, jag tror att man från finsk sida kanske började gå också via andra företrädare från den svenska regeringen snarare än Hultqvist, och till slut trillade paletten ner.
Ja. Paletten trillade ner, processen gick i mål, allt såg ut att gå som smort, och sen gick det åt skogen, men det återkommer vi till efter pausen. Jag knappt hann det här historiska beslutet fattas och förankras i riksdagen innan processen spårade ur, i alla fall tillfälligt. Som gubben i lådan så dök Recep Tayyip Erdogan upp. Han är president i Turkiet, som är ett land som är med i NATO och därför måste godkänna en svensk NATO-ansökan. Det är ju nämligen så att beslut om att uppta nya NATO-medlemmar kräver enhällighet bland de befintliga medlemsländerna. Men se, godkänna någon ansökan från Sverige och Finland, det tänker Erdogan inte göra, påstår han, mer eller mindre rakt ut. Sverige och Finland är problematiska eftersom vi stöder terrorism, anser Turkiet. Och med terrorism så menar man som vanligt kurder och kurdiska organisationer. Just nu ser det här ganska låst ut, Thomas. Det här var ju inte riktigt den start som regeringen hade hoppats på när det gäller den svenska NATO-processen.
Nej, det här är ju besvärligt, får man ju säga. Alltså, min bild är att man från UD också blev ganska förvånade. Alltså att relationen med Erdogan är dålig, det visste man. Men just därför hade ju Ann Linde valt att inleda sin turné där i början av april. Vi pratade om det, det var då paletten hade trillat ner. När en svensk NATO-ansökan skulle börja säljas in, då inledde hon den med att ha överläggningar med den turkiska utrikesministern. Jag tror att det var den 6 april. Och det gick ju bra, trodde man. Det är i alla fall vad man har sagt. Ann Linde kom därifrån och trodde att hon hade Turkiets stöd, och budskapet ska ha varit från Turkiet på det här mötet att man skulle skilja på meningsskiljaktigheter om kurderna som då uppenbart finns mellan Sverige och Turkiet med en svensk ansökan. Men så blev det alltså inte.
Nej, så blev det inte. Antingen så var det ett missförstånd redan då, eller så är det någon form av bakhåll som Sverige har hamnat i. President Erdogan säger då att han inte vill se Sverige och Finland i NATO, och han säger också att det inte ens är någon idé att det kommer diplomater på brandkårsuttryckning här och pratar i Ankara i veckan. Och det motiverar han med att det finns en turkisk begäran om att utlämna 33 personer från Sverige och Finland då, med kopplingar till PKK, den kurdiska terrorklassade självständighetsrörelsen, ska vi kalla det. Det här är en begäran då som Sverige och Finland inte har hörsammat, och knappast kan göra heller. Eller Thomas, det här är ju väldigt känslig materia för Sverige generellt och kanske absolut främst för Socialdemokraterna.
Jo, men det är det ju. Alltså, dels var det ju just detta man tidigare motiverade sitt motstånd mot NATO med i ganska stor utsträckning, att vi inte ska behöva ge avkall på vår egna självständiga utrikespolitik och inte samarbeta med länder som Turkiet och ledare som Erdogan. Sedan är det ju så att det finns också ett stort engagemang inom Socialdemokraterna för kurdernas situation och också ett väldigt starkt motstånd mot Erdogans styre. Och det är ju också många, ytterligare en faktor är att det finns ju många faktiskt aktiva och kända socialdemokrater som är kurder, som har kurdisk bakgrund. Laven Redar är ju en känd sådan som anses vara en av partiets lysande unga stjärnor som ansågs som given till kulturministerposten innan Andersson kom på något annat.
Men många man hör säger ju att han håller alltid på så här. Behöver man inte bry sig så mycket om egentligen. Sen undrar jag också, är inte detta egentligen en del av ett större stormaktsspel? Att det här till slut måste avgöras av NATO på något sätt, att USA får dänga näven i bordet? Eller hur mycket
eller
handlar detta?
Eller lyfter det där vapenexportförbudet?
Ja,
som
eller hur mycket handlar det om Sverige egentligen?
Den där vapenfrågan har ju lyfts in. USA slutade sälja vapen till Turkiet för några år sedan efter att Turkiet valde att köpa in vapensystem från Ryssland. Det där irriterade amerikanerna mycket. Nej, men det är ju precis så. Alltså, mina regeringskällor pekar tydligt på NATO här och säger att stora NATO-länder som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland också redan har engagerat sig på Sveriges sida. Men sedan tycker jag att man får lite motstridiga besked från regeringshåll när det gäller möjliga eftergifter till Turkiet. Alltså, vissa man pratar med antyder ändå att Sverige kan nog behöva liksom ge något här och visa god vilja, medan andra säger att det är helt otänkbart. Och just nu verkar ha gått någon form av order om att ligga ganska lågt också. Det var ju tydligt här när Erdogan kom med sitt senaste utspel, det lär komma flera, men och sa att det är ingen idé att ni kommer hit till Ankara och vi vill inte ta emot er, inte välkomna och så. Då valde ju Ann Linde att, som har kanske en tendens får man säga, att inte alltid vara rakt genom diplomatisk, att ja, hon avböjde att kommentera det där.
Otroligt, kanske första gången. Nej, men det är ju också så att det här, den här lilla härvan då som har uppstått, den har ju en potentiellt direkt inrikespolitisk konsekvens också. Det är många komplicerande faktorer här. En är ju att vid de två senaste statsministeromröstningarna, bland annat den som tillsatte Magdalena Andersson i november, så samlade ju Socialdemokraterna stöd av fyra partier, eller åtminstone acceptans av fyra partier. Det var de själva, det var Vänsterpartiet, det var Miljöpartiet och det var Centerpartiet. Men det var bara 174 mandat och man behövde undvika att få, nej, man behövde helt enkelt säkra upp ett till. Och det blev då den avhoppade vänsterpartisten och tidigare kurdiska gerillakrigaren Amineh Kakabaveh som fick stå för det. Och detta stöd köpte Socialdemokraterna bland annat då med en uppgörelse om samarbete med och erkännande av vissa kurdiska organisationer som president Erdogan inte alls tycker om. Komplicerande faktor. Redan nu har det ju fått en viss konsekvens i och med att Amineh Kakabaveh har sagt till oss att hon drar tillbaka sitt stöd till regeringen.
Ja, men hon pratade med vår kollega Filippa Rogvall och sa tydligt att hon är väldigt besviken på Magdalena Andersson, att hon viker ner sig.
Trots att det inte har hänt än.
Nej, precis. Det var lite, kan man tycka, att gå händelserna i förväg. Och det är oklart också hur mycket man från regeringskansliet egentligen sörjer över detta. Med tanke på hur känsligt det nu är med Turkiet så kan det ju möjligen underlätta för regeringen att Amineh Kakabaveh inte längre ingår i det där regeringsunderlaget. Men sen är det ju så att alltså, det här är ändå ganska under normala omständigheter så hade det här varit en stor grej och sannolikt också kanske lett till en regeringskris. Alltså Magdalena Anderssons regeringsunderlag har ju egentligen fallit i och med att det avgörande mandatet inte längre finns där. Men någon regeringskris ser det inte riktigt ut att bli. Eller
nej,
vad säger du, Helena?
Det är väl kanske inte riktigt läge. Moderaterna har ju också varit tydliga med att de inte kommer att agera här och väcka något misstroende eller liknande. Man kan ju fråga sig ändå hur det här kan påverka den avgörande budgetomröstningen i juni sen. Utan Amineh Kakabaveh så blir det då 174-174 om det skulle visa sig att Centerpartiet sluter upp och rösta för Anderssons budget. Men, och alla andra följer partilinjen då.
Ja, men jag frågade faktiskt Magdalena Andersson om detta på gårdagens historiska pressträff, hur hon ska kunna få igenom sin budget. Och ja, men hon log mest och det lät som att hon oavsett vad inte riktigt räknar med att det där kommer gå vägen och att det var mycket som skulle få falla på plats innan den där budgeten går igenom.
Och
att det
och innan, kanske innan den frågan blir relevant överhuvudtaget.
Ja, och att det kanske inte heller något som Socialdemokraterna kommer att hoppa av. För.
Nej, de sitter ju kvar ändå.
Det vore ju såklart spektakulärt med någon form av regeringskris här och nu som leder till ett nyval. Jag bara försöker dra ut tidslinjen. Hinner vi ha ett nyval innan det ordinarie valet? Jag får det till, ja, kanske med 2 veckors marginal. Så det lär nog inte hända och jag tror inte att det kommer bli någon större upprördhet om högeroppositionen i ett sånt läge skulle välja att inte utlösa en regeringskris faktiskt. Men om vi stannar lite vid den här presskonferensen som du nämner, Thomas, och som vi lyssnade på i inledningen av det här programmet. Först var det ju debatt, sen regeringsbeslut och så den här så tillkännagavs beslutet om att skicka en NATO-ansökan på presskonferens med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Det var ju en tydlig signal man ville skicka där, ställa dessa två bredvid varandra, och det var ju också lite historiskt. Så vitt jag förstår så har det inte hänt sedan 1992 och den djupa ekonomiska krisen att statsministern och oppositionsledaren framträder på detta viset. Och då undrar man ju förstås, hur går snacket i Moderaterna kring denna föreställning som man då fick eller tvingades delta i?
Nej, men de verkade faktiskt väldigt nöjda över det här. Alltså det är ju både socialdemokrater och moderater har ju det gemensamt, skulle jag säga, att man har den självbilden att man, jag menar, att vara ett statsbärande parti som tar ansvar. Det ledande moderater jag pratar med säger ju att det är självklart för dem att det ligger i deras DNA att vara ansvarstagande och pragmatiska. Man kan ju minnas där när det var den här NATO-övningen i Nordnorge, då var det ju många moderater som undrade, men försöker de lura in oss i detta? Det verkar ha skapats någon form av förtroende mellan de två partierna, för det är några sådana antydningar kom inte den här gången. Och analysen verkar vara för Moderaterna att det här, nämligen att de gynnas av detta och att det betyder mycket för dem att statsministern lät dem vara med och att det till och med var storsint av henne.
Ja, storsint eller vad man ska kalla det är det ju väl också att det är ju, om vi ska titta sakpolitiskt på det, så är det ju Moderaternas analys och slutsats, eller den borgerliga kan vi väl säga, som Socialdemokraterna har tagit och gjort till sin. Så det är ju inte särskilt svårt för Moderaterna att ställa sig bredvid regeringen rent sakligt i detta och säga att, ja, vi hörde ju Kristersson säga det här har varit mitt partis policy i 20 år och nu så får han stå och höra Socialdemokraterna säga att han hade rätt hela tiden.
Det
finns svårare lägen att behöva ta ansvar för Sverige. Verkligen, på det viset.
Det gynnar ju också Andersson såklart, att hon är den som liksom samlar landet.
Jag tycker det faktiskt inte riktigt går att frigöra sig från att det såddes ett litet frö i skallen igår. Plötsligt så visualiserades ju den här storkoalitionen som inte minst Expressens ledarsida Anna Dahlberg här har efterlyst ganska länge. Alltså en regering med Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans som kan ta itu med landets stora problem, brottslighet, segregation, energi och sådär.
Jag tror att Anna Dahlberg, Expressens ledarsida, har gett upp den linjen,
ja,
nu. Men de drev den inför förra valet
ganska
i alla fall.
Länge.
Och jag tror att de skulle säkert driva den igen om de anar att chansen finns. Du påstår alltså att den gör det?
Jag påstår egentligen ingenting. Men med tanke på Socialdemokraternas väldigt svajiga regeringsunderlag med två partier som dessutom är emot den här NATO-anslutningen och problem med rätt mycket affärer och elände på högersidan, så känns det plötsligt inte lika långt bort längre. Men det är ju klart att detta är fria fantasier än så länge.
Ja, man betonade ju samtidigt nästan överdrivet på den här presskonferensen att man inte är överens om en massa andra saker och att man ska kämpa mot varandra i valet, och det var man fullständigt överens om. Men det är klart, det finns ju ändå vissa saker här som blir betydelsefulla. Det blir ju, jag tror man kan väl nästan, Thomas, säga att det är någon slags dödsstöt för den här Löfven-retoriken om Moderaterna som ett indirekt hot mot demokratin eller någonting. Alltså nu gör ju Socialdemokraterna den här nationella samlingen tillsammans med Moderaterna, trots att de vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna, ska vi säga, ingår ju också som en ganska väsentlig del i den här breda parlamentariska uppslutningen som man hela tiden refererar till. Det blir lite svårt att backa tillbaka till Löfven-hållningen kring det efter det, känner jag. Även verkligen. Om man såklart kommer fortsätta vara kritisk mot vad Sverigedemokraterna står för. Någon form av genombrott för SD är ju detta indirekt.
Ja, men de stod ju där bredvid varandra när den säkerhetspolitiska analysen presenterades. Då var ju Sverigedemokraterna med där.
Ja, till skillnad då rent sakligt från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så det är ju någon form av
game changer. De var med på presskonferensen.
Ja, de var med på presskonferensen, men de sa nej.
Sen en liten parentes i sammanhanget. Jag tror det är så att den här propositionen som ska tas i rekordfart nu, som de också nämnde igår, om att vi ska tillåta utländsk NATO-förband på svensk mark och så vidare om det skulle bli en kritisk situation. Den tror jag ska antas med 3/4 majoritet, så att det finns ju ett behov av
Man behöver ha SD med sig.
Man behöver uppslutning.
Men ska vi nu vänta oss en vanlig valrörelse då, Helena? Eller hur ska man definiera en sån nu för tiden?
Ja, vad kan vi vänta oss? Alltså jag tror så här, om det här blir en relativt snabb process, vilket ju inte så mycket tyder på just nu i alla fall. Alltså om Turkiet ger sig och ratificeringen börjar gå som på räls, då kanske det blir en hyggligt normal valrörelse. Men om kriget fortsätter, vilket många tror ju, och NATO-processen blir bökig, strulig, då tror inte jag i alla fall att Magdalena Andersson kommer att kunna stå och skälla på Engelska skolan som hon hade tänkt i augusti. Eller att Ulf Kristersson, jag tror kanske inte att han kan bråka riktigt så högt om brottslighet och så vidare som var planen egentligen.
Nej, det blir ju såklart en väldigt speciell inramning av den här valrörelsen. Men sen tycker jag tydligt att man pratar med ledande socialdemokrater och moderater, så vill ju de ut på gator och torg. Ja. De vill ha en vanlig valrörelse. Och ja, men inte minst för moderaterna, så de är ju väldigt stort behov av det. Alltså, de ligger efter opinionen och har ju verkligen ett intresse av att debatten handlar om samhällsproblem och utmaningar framåt. Och inte bara att det är Magdalena Andersson som står med flaggor på kavajslaget.
Ja,
vi får se hur det blir med den saken, som vanligt. Ja, i skuggan av NATO-frågan, processen kring den, Turkiets inblandning och det ena med det tredje, så finns det fortfarande annan politik. Den är lika rörig som vanligt. Helena, du har följt den frågan som har varit den inrikespolitiska huvudfrågan ganska länge nu, pensionerna.
Ja, precis.
Det så kallade garantitillägget, Nooshi-tillägget,
ja.
Eller det höger oppositionella tillägget.
Det är ju en jätteviktig valfråga det där. Ett vallöfte från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om det här garantitillägget. 1000 kronor skattefritt för ett stort antal pensionärer med start strax före valet då. Och nu är det ju så här att Centerpartiet, som behöver rösta på det här för att det ska gå igenom, de...
För högerpartierna har ju lagt ett annat förslag
Rösta på istället. Exakt, ja. Och för att regeringens budget som det här ligger i ska vinna, så behöver de ju då Centerpartiets stöd. Och Centerpartiet gillar inte alls Nooshi-tillägget. De gillar ju inte Vänsterpartiet, och de gillar inte Vänsterpartiets förslag som detta ju är då från början.
Och de gillar inte processen som har lett fram till det.
Nej, och då krävde Annie Lööf i förra veckan att den ansvariga ministern Ardalan Shekarabi skulle kalla till sig pensionsgruppen, där normalt sett den här typen av frågor avgörs då. Så nu gjorde han det, och de hade ett möte igår sent på eftermiddagen, mitt i hela den här NATO-uppståndelsen. Så kallade han till sig hela pensionsgruppen, de ekonomisk-politiska talespersonerna, och en massa tjänstemän var på plats också.
Och pensionsgruppen är alltså Socialdemokraterna och de borgerliga partierna?
Ja, det är det ju.
Ja,
det är ju...
Inte Vänsterpartiet.
Nej, precis. Och Mikael Damberg kallades dit också, så att det var ett stort uppställ. Men de hade inget förslag att komma med, så att det här slutade väl i princip med status quo. Det hände ingenting. Det enda man sa var att vi ska ha ett nytt möte senare i veckan. Så att möjligen så är väl detta lite grann teater. Centerpartiet ville ha det här mötet av någon anledning, och regeringen sa ja till det, och som det låter nu så är det svårt att tro att det ska mynna ut i någon kompromiss.
Men för Centerpartiet är det klart att skulle de lyckas enas där, då hade ju det löst ut den här jobbiga situationen för Centerpartiet kring budgeten och så. Då hade det varit lättare om man hade liksom plockat bort Vänsterpartiets pensionsförslag, så hade det varit lättare för Centerpartiet att rädda Magdalena Anderssons budget, såklart.
Absolut.
Men mycket svårare för Vänsterpartiet att...
Nej, inte om det blir samma belopp så att säga. Blir det lika mycket pengar för lika stort antal pensionärer, så hade de kunnat möjligen finna sig i det eventuellt. De vill ju också ha igenom det här i grund och botten.
Mm. Och ville ju ha en sån lösning egentligen, ja. Där man gick pensionsvägen och inte hittade på sånt här tillägg.
Har vi någon som helst prognos kring hur det här kommer att sluta, Helena?
Nej, det är ju ett val för Centerpartiet mellan pest och kolera. Jag vet
som vanligt.
Inte.
Nej.
Svensk politik är ett spel som pågår i 90 minuter, och på stopptid tvingas Centerpartiet välja mellan pest och kolera. Ungefär så funkar det nu för tiden. Hörrni, Tack för att ni lyssnade på Politikrummet idag. Tack Thomas Nordenskjöld.
Tackar.
Och Helena Isén.
Tack.
Det var trevligt att ha er båda här. Vi är tillbaka om en vecka den 24 maj. Vi har ju tidigare ställt oss frågan, har vi gått med i NATO än? Det har vi ju fortfarande inte gjort formellt. Vi kanske får börja ställa frågan, har Turkiet släppt in oss än i framtiden? Vi får se hur det blir med den saken. 24 maj är vi tillbaka. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.